Hej allihop, det här är Karin Londré från Mord mot mord. Ni ska alldeles strax få höra vår livepodd från Lisebergsteatern i mitt älskade Göteborg. Hoppas att ni gillar det avsnittet. Men innan vi sätter igång så vill jag bara säga att i helgen så spelar jag och Anna in vårt tredje sista och näst sista avsnitt av Mord mot mord någonsin. Jag menar inte näst sista livepodd, jag menar de tredje och näst sista avsnitten av den här podden någonsin, och vi gör det live på scen i Uppsala och i Stockholm. Så på fredag den 30 maj kommer vi till Katalin i Uppsala och på lördag den 31 maj så spelar vi in det näst sista avsnittet av Mord mot mord någonsin på Skala teatern i Stockholm. Vi hoppas verkligen att vi ses där. Det har varit otroligt att få vara ute och träffa alla er som har kommit hittills. Så vi ser fram emot att liksom stänga det här kapitlet tillsammans med er. Biljetter finns på mordmotmord.se. Jag hoppas att vi ses i helgen i Uppsala och i Stockholm.
Äntligen är vi här igen.
Jag fick
gåshud
av vårt eget intro.
Var inte av det härliga, härliga skriket?
Just det, det var det. Det
från fan. Helix.
Det är väldigt speciellt för mig och Anna att få...
Hej,
välkomna in.
Välkomna.
Att få vara här på Liseberg. Det är ju här i den här platsen som vi typ har gjort flest livepoddar på i hela Sverige. Alltså det finns liksom många, många... Vi har typ gjort fler livepoddar här än i Stockholm. Alltså bara här specifikt. Det behöver inte
mycket. Ja, nej, nej. Och jag är all for it.
Ja, men alltså, för då menar jag inte ens här i Göteborg, utan jag menar här på Liseberg. Vi har hunnit med lite av en autentisk Liseberg-upplevelse i liksom miniformat. Vi snackar öl och kringla på Tyrolen.
Ölkorv.
Ölkorv.
Rapas.
Rapas, absolut, ja. Tyvärr. Jag tror att det är bra att ni sitter så nära.
Behörigt avstånd från vitlöks.
Verkligen. Mm. Och sen så tog han med oss liksom ta en snabb runda i bergbanan.
Du blev ju tillsagd. Karin skulle göra någon sån härlig reel upp i tåget.
Vänta, nu vill jag att vi backar lite grann. Att jag skulle göra en härlig reel.
Men du ville dokumentera resan.
Jag ville dokumentera en liten, liten del av resan. Åtminstone. Jag var ingen sån GoPro-tok. Jag ville bara jag ville ta en bild på oss på vägen upp. Man vet, man har åkt berg. Det är inga problem. Jag vet när den kommer liksom tippa över. Jag har stenkoll på vägen upp. Lägg undan mobilen.
Men jag sa ju till dig lite rätt. Jag tror att det handlar om att man inte ska tappa på dem bakom.
Okej, men jag skiter i dem bakom.
Safety first.
Men vad roligt att ni är här. Tack så jättemycket för att ni är här och gör den här kvällen med oss. En applåd till er.
Ja! Vi spanar in er här på första raden.
Är det någon som har sprungit varvet?
Vi vet. Anders, hörde vi.
Det var min mamma. Det var min mamma som sa. Anders är hennes man.
Han bra tid, mycket bra tid.
En applåd för Anders. Han har en väldigt bra tid. Han är väldigt, väldigt bra på att springa. Mm. Utöver att han är en väldigt snäll och toppen person. Ja. Men jag skulle säga att en av de bästa sakerna med Anders är att han, till skillnad från alla andra män i Göteborg, typ inte behandlar Göteborgsvarvet som att han har just came back from Vietnam.
Det hedrar dig, Anders, verkligen.
Alltså, du har ju aldrig... Jag tänker att du har vuxit upp liksom Göteborgsvarvs avstånd, ja, eller hur? Så du har ju aldrig träffat, du har aldrig sett den här typen av man in action. Har ni gjort det, eller? Ja, mm. Kolla. Det är så här, du vet, man har sprungit... 2 mil ungefär. Lite drygt. Jag fattar det över broar. Det är så jobbigt upp där till åtta platsen. Och jag förstår alla de sakerna. Men liksom göteborgsmän som
och
springer...
Och det är frivilligt. Måste
det
man ju
är frivilligt, har du rätt? Ingen tvingar er. Nej.
Du gjorde det by choice. Och
verkligen.
Står ditt kast.
Men jag kan också typ känna så här att alltså, göteborgska män som har sprungit varvet behandlar... Alltså det ska vara en större grej än typ göteborgska kvinnor som har typ så fött ett barn. Alltså,
okej. Okay.
Alltså det är liksom ja, ja. En mycket, mycket större grej. Att man frivilligt sprungit över broarna typ.
Är det är för dåligt.
Men inte Anders, inte Anders. För han äger.
nej men det är ju en stor dag idag. Vi är här. Mm. Det är Göteborgsvarvet och det är ju Eurovision.
Och det är ju din drömnationaldag.
Norges nationaldag. Vi måste ändå gratta Norge.
Jag tror inte de är här.
Jag vet.
För en gång skull är de inte på Liseberg.
Jo, jättemånga i Bona där.
Men det tror jag är att alltså, de har klätt ut sig för att liksom plisa norrmännen okay. som skulle kunna vara här. Innan när vi pratade lite om Liseberg så sa jag att när min dotter var här på sin födelsedag så såg hon ut som ett norskt barn när hon åkte härifrån. Det vill säga att hon hade på sig kaninöron. Alltså hon hade hela kittet liksom. Ni vet så som norska barn gör när de åker härifrån. Och då sa Anna så här, jag tycker inte du behöver kränka norrmännen på deras dag.
Det är helt rätt. Men stor dag. Väldigt kul att vara här.
Väldigt kul att vara här. Det här är ju liksom, vi har ju officiellt börjat inlett slutet. Som ni hörde på våran dramatiska playlist som vi har gjort. Så kommer det vara, ni kommer ha ett...
Vi kommer gråta allihopa någon gång innan vi går.
Anna igår. vi var i Malmö igår. Efter liksom gigget så stod vi och... sålde Marcus fina koppar som vi kanske redan har köpt någon väg. Annars kommer ni kunna sälja, köpa fler sen. Vi berättar mer om det sen. Vi tar det sen. Och så bara så står vi och typ tar bilder med folk och alla är så jävla gulliga. Och så bara spelar vi då. I do say goodbye. Tittar jag över på Anna. Ser att hon bara...
Den är så stark och den...
Och ögonblicket var ju starkt.
Alltså det var starkt.
Alltså jag tycker inte att det är inte bara Andrea Bocelli that Nej. Makes you
Eller
cry.
Eller Sarah Brightman.
Ah, det är Sarah Brightman. Nej men det är ju också att vi har gjort den här podden i över 7 års tid. Och det har funnits folk som har lyssnat på den så jävla länge. Och det är så himla...
Det är så härligt.
Det är så härligt.
Att ni har gjort det. Och det är så sorgligt att vi ska sluta nu.
Ja, det känns fan.
Är det någon som inte har lyssnat på podden innan som får höra sitt första... Här har vi en stolta händer. Alltså, några här framme. Många stolta händer.
Längst fram, stolt hand. Jag har ingen aning om vilka ni är.
Men vi kanske ändå bara ska berätta lite så här vad det är.
Ja, vad vill du säga då? Fan, man börjar ju bli trött på det. Vi har ju gjort 7,5 år. Det är jättekul att ni är här. Men...
Ni kan lyssna i kapp. Om ni gillar det.
365 avsnitt finns att förkovra sig. Tack snälla.
Ja, skryt. Nej men vi pratar ju om olika sorters brott typ, i den här podden. Lite blandat.
Ja.
Och idag så kommer Karin att inleda. Hon kommer berätta ett fall. Sen kommer vi köra en paus då man kan gå till baren, man kan gå på toaletten. Man får göra vad man vill.
Ja, exakt. Sen kommer vi tillbaka.
Sen kommer vi tillbaka och då kommer jag berätta ett fall. Och sen är vi färdiga och då så får man gå hem.
Det var liksom ett spartanskt körschema för kvällen. Och sen är vi klara.
Sen är vi klara och då är det Balder.
Och sen är det fan alltså.
Ja.
När jag och Anna var här och giggade på Bubbel och Babbel här på Liseberg förra året.
Ah!
Bubbel och Babbel 2024! Då var det en, nu kommer vi, jag hoppas att han inte är här nu. Då var det en man som, han var harmlös vill jag vara tydlig med att säga. Men det var lite creepy när han följde efter oss till Balder. Och sen när vi åkte Balder, vilket vi gjorde, alltså ni vet, sekunder efter vi hade giggat klart. Så bara rusade vi av och kastade oss in i Balder. Han satte sig bakom oss och säger då när vi är på väg uppåt.
Nej.
Vad säger han då?
Nästa fall blir dödsfallet i Balder. Läskigt! fortsätter vi. Sen är ni redo? Då säger vi Karin Londré. Kör hårt!
Jag känner mig jättenervös idag. Känns det tryggt?
Jag tror på dig. Det kommer gå så bra.
Jag börjar nu. Kommer gå liksom rakt in. Det här är lokalt. Det är en supersorglig, helt sjuk lokal kriminalhistoria som fick mig att påminna, som liksom åt ännu en gång påminner mig om hur så här, hur mycket konstigheter och hemskheter som man inte känner till om sin egen stads historia. Det är riktigt tidig morgon den 4 mars 1946 och vid Hinsholmen, det här är typ Fiskebäck, Långedra. Där är två tidningsbud ute och gör sitt jobb när de får syn på något som de tycker ser lite konstigt ut. Det är en man med cykel, inte jättekonstigt, bara det. Men på cykeln så ligger det liksom som ett stort typ paket. Mm-hmm. Ett stort kroppsformat paket. Som ligger alltså från pakethållaren, liksom över sadeln fram till styren, typ. Styret.
Så han leder?
Han leder, exakt. Mm. Och de här två brevbärarna tycker att det ser så konstigt ut att de bestämmer sig för att en av dem ska dra iväg och larma polisen. Och den andra fortsätter att liksom följa efter och hålla koll på den här mannen då. Och som sagt, jag tror att han leder och han rör sig inte supersnabbt. För den här polisanmälande brevbäraren hinner dra iväg och hämta en polis, komma tillbaka och typ möta upp igen innan den här liksom mannen med cykeln har försvunnit. Men polisen är ny på jobbet och han vill invänta förstärkning innan de faktiskt liksom approcherar mannen. Mm-hmm. Sagt och gjort, de väntar och de tappar också bort honom i Långedrag den här vintermorgonen. Och det kommer att ta 2 dagar innan de lokaliserar den här mannen igen. För om den liksom initiala responsen från polisen är långsam så kommer spaningsarbetet som följer därefter att bli intensivt. De söker typ igenom alltså, hela Västra Långedrag. De bara går in där de vill och går typ villa till villa och pratar med alla man hittar. Och till slut får man napp. Och här finns det 2 olika historier om hur den här informationen kommer. Antingen så är det en person som ringer till polisen och eller så stöter de typ på en så här ung tjej på gatan. Mm. Det är lite oklart. Men det kommer i alla fall en person som så här tipsar dem om en specifik villa i det här området. Och där bor en 34-årig man och hans mamma. Och mannen är välkänd i området för sitt märkliga och ibland obehagliga beteende. Mm. När polisen kommer till villan ser de ett djupt cykelspår som leder in i trädgården mot en upp- och nedvänd kanot. Och när de lyfter på kanoten ser de något som ligger då insvept i ett tyg. När de öppnar upp det här liksom, lyfter på det här tyget så ser de 2 ben. 2 ben som visar sig tillhöra en ung kvinna. Och på ena benet finns ett sår och magen har typ skurits upp och sytts ihop igen. Och det är lite oklart, återigen, alltså länge sedan, lite så här oklart i källorna. För de säger lite olika saker. Det finns en chans att de poliserna som hittar kroppen bara några veckor tidigare hittat samma kropp på ett helt annat ställe.
Vänta.
Har du frågor?
Ja, ganska många, men vi får se. De kanske besvaras.
Ja, jag hoppas det.
Det du sa var alltså...
Slut!
Men det du sa var alltså att det finns en möjlighet att de några veckor tidigare hittade exakt samma kropp.
Ja.
All right.
Snart identifieras den här kroppen som Kerstin Moberg. Det är en 17-årig tjej som mördats av sin fästman 2 veckor tidigare. Och när hon hittas under kanoten har det blivit den 6 mars. Och 3 dagar tidigare, alltså den 3 mars, hade hennes begravning ägt rum på Västra Föräldrarnas kyrkogård. Okej, så nu spolar vi hela vägen tillbaka.
Ja.
Kerstin Moberg. Hon föddes i april 1928. Här är en bild på henne. Hon var liksom bondflicka. Hennes föräldrar ägde Uppegården, ett lantbruk som låg i Västra Frölunda vid Käringberget. Hon växte upp i en stabil bondfamilj, hade 4 syskon. Här har vi gården. Helt vanlig gård. Nog om gården. Så, men hon var så här, glad, hon var framåt, gillade handboll. Och någon gång ibland gick hon på dans. En helt, helt vanlig tjej. En helt vanlig Partillebo. Redan som 15-åring började hon jobba utanför hemmet. Då fick hon anställning i Berglunds speceributik. Den låg typ nära där hon bodde. Och sen jobbade hon där i flera års tid. Till speceriaffären brukade en man som i media kallats Erik, men jag har valt att kalla honom för mjölkmannen. För att han levererade mjölk och det låter äckligt. Och han var typ ganska äcklig. Erik var runt 40 år gammal. Han var gift, han hade barn och han började då ragga på Kerstin, en typ alltså minst 20 år yngre tonårsflicka. Hon blir charmad. Alltså han är rolig, flörtar, ger henne uppmärksamhet. Hon tycker nog helt enkelt att han är lite mer vuxen än de killarna hon känner, vilket ju vi får hoppas att han är eftersom han är dubbelt så gammal. Så när Erik då frågar Kerstin om hon vill gå på dejt, tackar hon ja. Och de två börjar träffas. De går på bio. De går på handbollsmatcher. De går på café. Men sen en dag kommer en person till uppegården för att sätta stopp på relationen. Nämligen Eriks fru.
Ja.
Stelt.
Det är någonting i att han är den här mjölkmannen med familj.
Ja.
Och sen så gör de allting.
Hur alltså hinner han?
Ja, men också bara så här. Vill man inte försöka... Om man har familj, då ska man väl göra det lite diskret. Då går man väl inte på en handbollsmatch.
Men hans fru kanske typ hatade handboll.
Ja, kanske. Och kaféer. Och andra.
Och bio mörkt. Ja. Nej, men jag antar att hon hade fullt upp med att typ vara hemma och ta hand om deras barn. Liksom. Men nu har hon då... verkligen, 100%. Hon kommer då till uppegården och är så här... pratar alltså med Kerstins föräldrar och är så här... Kan ni snälla se till att eran 16-åriga dotter slutar träffa min man? Vilket känns som helt rätt ställe att lägga det ansvaret. Typ. Och det här är ju skitpinsamt för Kerstins föräldrar. De känner också väldigt mycket för den här stackars kvinnan vars mjölkman till make dejtar den här, liksom, alltså dejtar tonåringar på jobbet typ. Kerstin lovar att sluta träffa Erik, men det gör hon inte, utan de två fortsätter ses i hemlighet. Och det är nästan, enligt vissa källor, som att så här, han tycker typ att det är lite gött att det har kommit ut att han är gift, för att då slipper han komma ihåg att ta av sig vigselringen innan han träffar henne. Så praktiskt.
Det är verkligen smooth sailing from here. Ja, du ser, nej, precis, gift, who cares?
På grund av detta så tänker jag att Kerstins föräldrar nog blev jätteglada när hon sommaren 1945 meddelade att hon träffat en kille. Han var bara 4 år äldre än henne, inte gift, inte ens ihop med någon annan, och han var militär. Här kommer deras så kallade liksom meet cute, alltså hur de träffades. En sommardag står Kerstin och väntar på vagnen. Enligt vad jag kunnat läsa mig till är det vid Käringbergets hållplats. Det är typ ett par stopp från Saltholmen då på elvan. Så här såg hållplatsen ut. Ja, det här är 1930 då. Så här såg den ut för en månad sedan.
Ja, det var verkligen bättre förr.
Romantic. Depressing.
Hur kan det... Hur... Vad hände med det fina huset som låg i bakgrunden?
Men vad tycker du om de nya fina spårvagnarna?
Jättefina.
Tack.
Alltså verkligen.
Ja. Mm. Ja. Så mer så här kan vi föreställa.
Där träffades de.
Ja. Hur som helst. Enligt vissa källor hade hon varit hos tandläkaren Kerstin den här dagen. Vilket ju gör det mindre romantiskt. Känns som att tandläkarbesök 1945. Inte bra. Hur som helst. Spårvagnshållplats. En sommardag.
Mm.
En vacker flicka känner hur någon iakttar henne. Man hör...
Creep.
Nästa fall blir mordet i Balder.
Okej. Okay. Nu har vi fastnat för länge.
Förlåt.
Men jag gillar det. Jag gillar det jättemycket.
Okej, bra. Jo, hon står där. säkert sommarklänning, tänker jag. Men tittar upp, får syn på den här mannen. Det är en ung man klädd i uniform. Kan också vara jätteläskigt. Men uniformen är från flottan.
Ja, inte läskigt.
Så det är typ en perfekt kombo av uniform, men inte läskig. Ja, ni tyckte han var läskig. Okej.
Han har sån intensiv blick.
Är hon nog faktiskt lite lik Anders som ung? Eller hur, Anders? Här har vi en man som kommer springa i Göteborgsvarvet jävligt bra och inte klaga någonting om det. Nej, men det är en toppenkrage, det får man ju lov att säga.
Ja, för att det är också så där, barn kan vara väldigt gulligt klädda i en sjömansdräkt.
Även indikillar, Anna. Hur som helst. Den här unga mannen kommer fram till henne och de börjar prata. Och snart har de bestämt sig att de ska träffas igen. Mannen heter Arne Svensson. Just det var då jag skulle visa, där är han. Han är 21 år gammal. Går vi vidare. Han har inte haft ett mega lätt liv. Hans mamma skickade honom till hans mormor när han var typ 5. Mormorden var inte supertrevlig. Han kände henne knappt. När Andreas Jämn skriver jättemycket kriminalhistoria för Hemmets Journal. En riktig hjälte, men jag vill tyvärr också stjäla hans jobb. För det enda han gör är att han skriver om sådana här gamla fall. Typ. När han skriver om det här fallet så kallar han Arnes mormor för, citat, en pompös tant som hade kalla ögon och som såg ner på alla i sin omgivning.
Ja.
Andreas Jämn tar sig friheter.
Min mormor.
Oh, en pompös tant. Målbild. Han bor sen ett tag, sen flyttar han till sin moster och där blir det då bättre. Och ännu bättre blir det av den enkla att det verkar som att typ mostern inte hatar barn. Och det blir ännu bättre sen när han under brinnande andra världskrig går med i armén. Och jag tänker typ att det säger någonting om hur dåligt ens liv har varit. Om när man bara, vad härligt det är att vara i militären under andra världskriget typ. Det är ett riktigt lyft för mig. Då har man inte haft en lätt uppväxt. Han var nog typ lite en grann som aldrig hade liksom hittat sin plats i världen. Så jag tycker att det ofta är när man läser om just amerikanska fall. Att folk som liksom hamnar på glid kan så hitta hem i militären. Och det känns lite som att han gör det också. Han har aldrig presterat särskilt bra i skolan. Men redan under mönstringen insåg man att så här, han är smart. Typ. Han är matematiskt begåvad. Och han får då tjänstgöring som signalist i flottan. Och där typ blir han kvar. Han får fast anställning när kriget är slut och bosätter sig permanent i Göteborg. Han jobbar vid KA4, vilket ligger vid Kärringberget, vilket jag tror är
därför han är där.
Ja, exakt. De två börjar träffas, de går på bio, de går på café, kanske går de på handboll, jag vet inte. De träffas i alla fall flera gånger i veckan, så ofta som hans jobb liksom tillåter det. Och hennes föräldrar, alltså, de är så glada. Alltså så skönt. Arne är så glad. Den enda som inte är riktigt lika glad är Kerstin. Men petitesser.
Varför är inte hon glad då?
Hon är kär i mjölkmannen.
Ah, ja. The milkman.
Det känns som att den enda rapen som är värre än en ölkorv.
Ah, det är en...
Alltså mjölkmannens mjölkiga, mjölkiga rap.
Jag har aldrig varit en stor mjölkdrickare. Är det så att man får väldigt äckliga rapar av mjölk?
Är det någon som vill uttala sig? Nu har vi några stora mjölkdrickare i publiken. Någon som vill...
Ja,
hur är raparna?
Den tar vi!
Hur är det med raparna?
För jag är en stor ölkorvsätare.
Jo. As you should be. Hon har den i handväskan just nu. For later.
Sen.
Han gör den här grejen. Han säger så här... jag ska skilja mig snart. Och då är det vi... min liksom 17-åriga barnbrud. Då ska vi gifta oss. Och hon hoppas säkert på det, helt enkelt. Men det blir liksom ingenting. Och förhållandet känns nog så här, ganska så dödsdömt för henne. Så när Arne friar på hösten 45 säger Kerstin ja. Fastän hon kanske inte riktigt vill.
Men så samtidigt som hon... gå på handboll med Arne.
Så har hon ändå någon
på handboll
slags...
med mjölkmannen också.
Alltså, det finns, de träffas fortfarande på jobbet hela tiden.
Ja.
Du vet sådär. Det är därför man inte ska ligga på konferenser. Det är inte det jag säger att de har gjort, men jag menar mer i allmänhet. Man kommer inte undan en relation på jobbet. Nej, men han är där och hon är typ fortfarande kär i honom. Okay. Så att det liksom pågår lite low key typ. Framåt vintern 45-46 händer två saker. Arne blir förflyttad till Ljuvik, typ så långt västerut man kan komma på Hisingen. Även nu kan det ju kännas liksom så här, vi får se när vi ses, när någon flyttar till Hisingen, tänker jag. Men då är det typ som att han, jag tänker att det är typ som att han bor i Danmark. Men Kerstin, det andra som händer under den här tiden är också att hon berättar för, Kerstin berättar för Arne om sin relation till mjölkmannen. Och samtidigt funderar hon typ jättemycket på deras relation. Hon blir allt mer tveksam till om detta verkligen är för henne. Och kanske framförallt om hon är liksom redo att gifta sig. Mm. Hon är 17 år gammal och kär i en annan. Så det är typ ganska rimligt om hon inte är redo att gifta sig. Men Arne, det är ingenting som hindrar Arne.
Nej.
Han dönar på i sin takt i relationen. Han är liksom locked in. Min känsla är att hon är lite trängd. Och så här tänker jag typ att ganska många har haft den här typen av relationer när man är typ tonåring. Att man är ihop med någon. Man, inte jag alltså, men... Nej, men man är ihop med någon som är så här... Vi ska typ leva tillsammans. Vi ska ha barn. Man bara, ursäkta, han, men jag är ett barn.
Han. Nej, men absolut. Och att det känns, men också att man typ tror när man är 18 ibland, när man är ihop.
Du var helt enkelt... Du var nu där!
Nej, men alltså jag minns också när, jag var, när man var 18 ibland.
Ja, när man var 18 ibland.
Så kunde det ju ändå kännas här i en relation. Att man bara, gud, det kommer liksom... Det här är vi. Mm. Och i vissa fall är det ju så. Ja. Men i de allra flesta fall ser man ihop med någon när man är 17.
Ah, och så man är man inte borde leva resten av sitt liv med.
Och så är man inte det heller.
Nej.
Men man tror det ibland.
Mm.
Men inte om man är kär i någon annan. För då vill man vara... mjölkfrun istället.
Så sexigt med en sån liten pall.
Karin, nu kör vi vidare.
Oh,
vi
glömmer att det här hände. Det var så roligt sagt av mig.
Vi glömmer det.
Vi glömmer det, vi går vidare. Men så hon är så här, jag känner mig, alltså hon typ drar sig undan lite grann och blir lite mer så här kall. Arne reagerar, hör och häpna, inte särskilt bra på den här utvecklingen. Han känner då, inkänner nog att hon drar sig undan, att hon blir mer tveksam på relationen. Han gör det enda rätta, han klänger sig fast hårdare.
Har man också gjort.
Lämna mig inte. Sådana vitnande knogar.
Ja.
Han blir mer och mer svartsjuk och börjar också då till slut att hota henne. I februari pratar Kerstin med Arne om att hon kanske vill göra slut. Min känsla är att hon försöker typ så här, du vet, kratta för att han ska så här fatta och dra sig undan så hon ska komma ur den här jobbiga situationen. Den 17 februari övertalar han henne att de ska träffas och prata. Han stjäl pengar, 78 kronor, från någon kassa på hans jobb för att kunna hämta upp henne i taxi. De åker förvånansvärt mycket taxi i den här historien. Det trodde jag typ inte...
Alltså, var en
taxi
grej.
På landet på Västra, till Västra Frölunda känns som att det är... Ja, jag vet inte. Känns bara väldigt dyrt att åka taxi till Västra Frölunda. Men det är mer att jag tänker utgå från det idag kanske. Sen tar de en promenad och hamnar då till slut på hans regemente. Där stänger de in sig i ett rum för att prata. Och under det samtalet säger Arne att de ska begå gemensamt självmord. Man bara, till att börja med, det är inte ett gemensamt självmord. Det är ett straight up mord. Och så plockar han upp sin pistol. Han lägger det på bordet. Sen skriver han ett självmordsbrev. Då skriver han så här. Vad som än händer kan vi inte hjälpa det. Jag älskade henne för mycket för att låta någon annan få henne. Kanske min dagbok kan ge orsaken till vårt ödesdigra handlingssätt. Hon var i grund och botten en uppriktig flicka. Man bara, tack snälla för komplimangen.
Känns väldigt 40-talistiskt.
Ja.
Ja.
Att hon var en uppriktig flicka. Nej, men han skjuter inte sig själv och han skjuter inte heller Kerstin. Utan det här blir typ en megakaotisk kväll. Där Arne är otröstlig. Hon är typ helt jävla tokig. Och hon försöker lugna honom. Och hon är uppenbarligen rädd för sitt liv. Och försöker, alltså bara så här, få honom att typ lugna ner sig. Och sen slutar de med att båda två är typ helt utmattade av det här kaoset, så att de somnar i det här rummet och vaknar vid 8 på morgonen och sen går de på handboll.
På riktigt?
Ja.
Kul. Vi glömmer det som hände igår. Vi tar den här... Vad heter Göteborgs bästa handbollslag?
Alltså, Göteborgs vet jag inte, men det är väl Sävehof som är grejen, antar jag. Nej, men Rebergslid finns ju något. Hur som helst. På måndagen ringer Arne hem till Kerstin. Han vill att de ska gå på bio på onsdagen. Hon tackar nej. Kanske kan hon tänka sig att ta en promenad på tisdagskvällen. Om jag räknat rätt i det här, den 19 februari, då kommer Arne oanmäld till uppegården. Och där hon och hennes familj bor då. Och där pågår det en fest. Hela hennes släkt är typ där på den här gården. Men han typ lyckas få hennes uppmärksamhet och hon kommer ut och möter honom. De går först en promenad, i skitkallt ute, så de bestämmer sig för att prata vidare inne i ett vagnsförråd på gården. Vagnsförrådet.
Det där är...
För honan är det vagnsförrådet.
Det där är inte Arne.
Det där är inte Arne. Nej, det är det verkligen inte. Det är en toppenhatt dock, måste jag säga. Där lägger de sig på en vagn. Och Kerstin typ pratar med honom medan hon så här tittar upp i liksom, upp mot himlen. Och genom typ plankorna. Och plötsligt då så plockar Arne upp sin pistol ur rockfickan, och just som hon typ vänder ansiktet mot honom så skjuter han henne i huvudet. Och sen så sätter han
på
pistolen
på familjens gård.
Ja, medans liksom det allt det andra pågår. Men det är typ en, alltså de hör ingenting. Nej. Liksom. Men ja, det, jag vill visa en karta sen typ, men det är verkligen, ja, det är precis där. Bra. Mm. Absolut. Sen sätter han pistolen mot sitt eget huvud och trycker av igen. Det kommer ingen kula. Det kommer senare visa sig att Arne har laddat pistolen. Man tror att det är av misstag med 4 typ felaktiga skott och 1 korrekt skott. Mm. Så han skjuter Kerstin med det enda som då går att avlossa. Så hon är liksom den enda som dör. Han reser sig upp och går därifrån i någon slags panik och chock. Så springer han ut bland typ åkrarna. Han tar sig till en väg. Han får skjuts in till stan. Där är han typ omkring i några timmar. Sen tar han en taxi tillbaka till uppegården. Där han sätter sig bredvid Kerstins kropp ett tag. Och nu är det liksom mitt i natten typ. Och klockan har då blivit 2. Och sen så lämnar han igen. Och där finns det olika källor som säger antingen åker han till det här regementet han har tillhört innan. Eller så åker han raka vägen in till stan. Men Kerstin hittas av sin mamma ganska kort efter att Arne har lämnat henne för andra gången den natten. Hon har liksom bara gått ut och typ försvunnit spårlöst liksom. Och familjen har börjat leta efter henne. Och vid 2-tiden så ser Kerstins mamma en figur vid vagnslidet och bestämmer sig för att leta där. Och då hittar hon sin dotter. Så här är liksom polisens så här karta över gården. Så det är ju jättenära. Där liksom i boningshuset pågår en fest och där begås det här mordet typ. Polisen är då supersnabbt på plats. De ser att kulorna kommer från militären och är så här, okej. Det är uppenbarligen Arne. Han grips 8 på morgonen dagen efter. Mm. Då han sitter på centralen och äter frukost. Och han åtalas för mord och för att ha stulit 78 kronor från militären. Man bara, jag förstår. Men också, det känns orent att det liksom överhuvudtaget nämns i samma mening på något sätt. Man tycker att eftersom det var ett passionsdrama borde han inte anses liksom lika tillräknelig. Mm. Och därmed rekommenderas ett milt straff. Vilket är, alltså, verkligen en korrekt
suck. Den sucken var bra. Ja. Placerad.
Jag har hyrt in henne för att göra lite sådana. Han får alltså 10 års straffarbete för att ha mördat Kerstin Moberg och för att ha stulit 78 kronor från militären. Han sitter av ungefär 6 år för att ha begått det här liksom planerade mordet typ. Sen flyttar han norrut. Han verkar leva typ ett helt vanligt liv. Alltså, du vet, så här, han får en fru, han får barn, han har ett jobb.
Han var också så ung.
Ja, jätteung är verkligen. Och han dör typ en gammal man långt senare. Men, ni minns var vi började med cykelmannen.
Ja.
Ja. Ett par år innan Kerstin mördades var hon på dans i Askim. Där blev hon uppbjuden av en man strax över 30 år gammal. De dansade typ ett par danser och småpratade lite grann innan de sa hej då. Kerstin hade med största sannolikhet typ glömt den här personen. Alltså det var verkligen...
Det var en dans.
Det var typ, ja, det var ingenting. Men han glömde aldrig henne, typ. Alltså alla män i den här historien, mjölkmannen, mördaren, dansmannen, alltså alla är verkligen...
Jag liksom trodde att vi skulle komma circle back till mjölkmannen.
Jaha, nej, nej, mjölkmannen.
Honey, way.
Honey.
Honey, gone.
Honom glömmer vi. Nej. Vi kommer, jag är ledsen. Jag kommer inte ha en
wrap-up. Nej, det är...
Och här kommer mjölkmannen!
Han kommer med sådana kannor, en sån mjölkrock.
Ta en sipp och skicka vidare.
Direkt från Coop.
Alltså, nej, det går inte. Vi kommer fram.
Blä.
Ja,
okej.
Vidare. Han glömde aldrig henne och den här mannen, han hette Carl Axel, led liksom av svår psykisk sjukdom och blir, alltså han blir bara mer och mer besatt av henne efter att hon har mördats, för det skrivs om i media. Mm. Han sparade tidningsartiklar om mordet och när Kerstin begravdes på Västra Frölunda kyrkogård söndagen den 3 mars 1946 så var han där, men höll sig liksom i bakgrunden, och när han gick därifrån så kunde han inte sluta tänka på hur gärna han ville se Kerstin en gång till. Så vid midnatt kommer han tillbaka till graven. Den är typ inte fylld än, utan det ska göras på måndag morgonen. Liksom. Mm. Så det är inte det att det inte ligger någonting på. Men det är inte liksom helt igenfyllt. Typ. Han har med sig verktyg och börjar typ, alltså, gräva sig ner till kistan. Och så bryter han upp kistan. Och han säger först typ att han bara vill se henne. Men sen så är det som att det bara... blir att han bara, jag ska ta med mig henne härifrån.
Nej.
Så att han typ lyfter upp henne, det är hennes kropp i kistan och typ virar in henne i den här liksom juteväven och börjar då den här mödosamma vandringen från Västra Frölunda kyrkogård till Långedrag. Alltså det tar många timmar typ av att han går med den här jävla cykeln. När han kommer fram lägger han då kroppen under kanoten och där blir den kvar i 2 dagars tid. Det verkar som att han kanske typ har planer på att, alltså, han vill begrava henne i trädgården.
Mm.
Han har då blivit allsjukare och mer paranoid under andra världskriget och typ mer liksom besatt av så det mänskliga lidandet som skedde under kriget. Han har isolerat sig i ett rum, alltså han bor med sin mamma, men han har ett rum i det huset i Långedrag där hon aldrig får gå in, och när polisen då går in i huset så har han spikat igen dörren inifrån. Och till slut får de upp dörren och där inne möts de av en riktig så här, alltså, skräckkammare typ. Fönstren är mörklagda, väggarna är så här fulla av teckningar och tidningsartiklar om våld mot framförallt kvinnor. Han har typ en gipsmodell av ett ben liggande. Han har andra modeller av kvinnokroppar. Här finns en sån otroligt tydlig, oklar bild. Den är väldigt spooky, men den ser också ut som en sån bild som beskriver, du vet, så här känns det att få en stroke. Att man bara, jag känner igen allt.
Det kan också
jag
vara typ som så här, här är en konstnärs... Ja. Ateljé.
Verkligen, här är nya, här är domens examensutställning.
Ja.
Också, ja, nej, men verkligen. Men det är så här, det är liksom mörklagt typ, och bara jätte mörkt liksom. Och de bara så här, kommer in i det här rummet och bara, vad fan är det typ? Vi har bara råkat stumbled upon typ. Han känns lite så potentiellt så svensk Ed Gein stämning liksom. Han åtalas för brott mot griftetiden och döms till liksom rättspsykiatrisk vård. Enligt en del källor hade kyrkovaktmästaren inte märkt. Det här skiljer sig åt, ska jag säga. Men enligt vissa källor så hade liksom, kyrkovaktmästaren hade inte märkt att Kerstins kropp saknades, för att Carl Axel hade liksom återställt graven så bra. Typ. Så om de där brevbärarna den här morgonen inte typ hade sett det här mystiska och reagerat på det och gått till polisen, så finns det liksom en möjlighet att typ hennes familjemedlemmar hade gått till en grav som de liksom inte visste var tom. Typ. Mm. Och det känns bara så jävla fruktansvärt sorgligt. Typ. Det blir fruktansvärt sorgligt oavsett typ. Så istället så begraver man liksom Kerstin igen. Och de här stackars, vet, hennes stackars jävla familj som måste gå igenom någon ny jävla skit. Och det blir bara mer och mer uppståndelse typ. Hon ligger då till slut återigen begravd på Västra Frölundas kyrkogård. Och som sagt, det här är en sån här historia som... Det här är liksom helt jävla absurt. Det känns som en sån ett, liksom någonting man ser om i, inte ens en typ av dokumentär, utan liksom en...
Det är ett sånt criminal minds.
Det är riktigt jävla criminal minds. Fan vad de älskar criminal minds, att se, ha någon i bakgrunden på en begravning. Ja,
absolut.
Det gillar de riktigt.
Och jag tänker hela den här grejen med en creepy man som bor hemma hos sin mamma fortfarande. Det är det läskigaste.
Alltså när jag sa han var 34 år gammal och bodde hos sin mamma, ni bara... Oh.
Då vet man.
Man bara, vi trodde att vi ogillade mjölkmannen. This guy.
Det där var helt
mordet på Kerstin Moberg och typ den här helt jävla störda historien från göteborgsk kriminalhistoria som jag ville berätta för er om eftersom jag gillar att både keep höja och sabba en stämning kan man säga.
Tack snälla Karin.
Tack.
Jag har läst en artikel på Hemmets journal skriven av Andreas Jämn som skriver så himla mycket kriminalhistoria för Hemmets journal. Jag har läst en artikel på Amelia Expressen, lite korspublicering kanske, skriven av Lars Klint. Jag har läst Brottets krönika, del 3. Jag har läst i DNs arkiv, publicerade den 21 februari och 7 mars 1946. Och på Flashback där de då har publicerat ett par andra artiklar från andra tidningar från den här tiden. Jag har också lyssnat på Toppenpodden Historiska brott, avsnitt 38 och 39. De heter Svartsjukemordet i Göteborg och Gravskändningen.
Paus. Ja, vi är med.
Oh, man älskar en god paus.
Man älskar en god paus.
Det är kul att det är som att vi bara har bott in oss mer och mer.
Snart kommer vi dra ut en sån här upplåsbar madrass här bakom. Är ni redo för kvällens nästa fall?
En stor applåd för Anna Sandell!
Man skulle kanske kunna säga att Roy Radin föddes in i the world of showbiz och underhållning på olika sätt. Hans pappa Al Radin jobbade med att göra reklam och pusha för olika Broadway-föreställningar under 20-talet och 30-talet. Och vid sidan om hade han en speakeasy bar och hans mamma var liksom värdinna på olika sådana ställen. Han hade lite tufft när han växte upp. Hans föräldrar skilde sig. Han var inte så bra i skolan. Och under high school så hoppade han av high school. för att börja jobba. Och det var liksom dels för att typ hjälpa sin mamma ekonomiskt. Och dels för att han typ hatade skolan. Och han började gå i sin pappas fotspår på sätt och vis. För han hoppade av skolan och joined the circus. Han började jobba med The Clyde Betty Circus när han var 16 år gammal.
Ah, han är liksom literally joining the circus.
Här har vi dem.
Åh, jävlar. Okej, vänta. Det här är hans gäng.
Han är inte med på bilden. Utan han jobbar ju liksom med marknadsföring. Och då är man ju ofta back office.
Hur trött är det här lejonet på att vara på cirkusen? Låt mig vara!
Eller att han bara, vi tar världens gäst.
Yes. Också tom där uppe. Förlåt, men det här är för många lejon att ha.
Nej, men det känns som att det var en annan djurhållning.
Jo, tack. Där är den en stackars kille som har liksom, hans enda skydd i en stol.
En sån klassisk kaféstol.
Ja, verkligen.
Nej, men som sagt, det är kanske inte helt korrekt att han liksom joined the circus. Men jag ville väldigt gärna säga det, för att det känns ändå kul att säga det. För det han gjorde var då att han jobbade med deras marknadsföring. Så han var då liksom... Han åkte innan de kom någonstans och började så här affischera stan och du vet så. Han gjorde ett väldigt bra jobb med det här, ett uppskattat jobb. Och han började liksom bygga sitt namn och rykte om att vara bra på att få ut skit. Liksom. Eller
kränga
skit. Ja. Och ett år efter att han hade liksom börjat jobba med The Clyde Betty Circus så bestämde han sig för att börja testa sina vingar mer på egen hand.
Ja. Så det är liksom omöjligt att avgöra vad den här personen kommer hitta på när han ska testa sina vingar på egen hand.
Den här cirkusen har inte så mycket med saken att göra, men det är liksom
berätta lite om honom. Origin story.
Han bestämde sig då, alltså som typ 17-18-åring, för att sätta upp sin helt egna kringresande underhållningsföreställning.
Som du?
Ja. Han vill liksom göra såna här klassiska vaudeville föreställningar.
Ja.
Som var då väldigt poppis under den tiden som hans pappa jobbade med underhållning. Alltså såna här revier helt enkelt. Och som tonåring då så lyckades han signa två riktigt starka namn till sina föreställningar. Och det var en man vid namn George Jessel, som var en man med många strängar på sin lyra. Han var skådis, sångare, skrev låtar, producerade filmer. Lite så komiker, människa, humoristisk,
ådra. Han var kul.
Och det andra tunga namnet han signade var J. Fred Muggs, som föddes i franska Kamerun och som blev känd då först när han kom till New York. Och hans claim to fame var när han var med i en tävling som hette Döp schimpansen. För J. Fred Muggs var alltså en apa och hans...
Jag tror att han hade kommit på ett så bra namn på schimpansen att han blev känd.
Nej.
Då tänkte jag, finns det så bra apnamn?
Nej, här är han. Där är George Jessel och här är J. Fred Muggs.
Men där är den mest välklädda apa jag någonsin sett.
Ja.
Och jag alltså, varför har han så bra stil?
Nej, men för att han har bara en sån här kameraväska, en Panam-väska, en trench. Det här är ju en tid där man behandlade djur på ett annat sätt.
Mycket kan coolare man ju bara uppenbarligen. Förlåt, men vem var den andra som vi han var?
Det är han, George Jessel. Han är bara en sån comedian guy.
Comedian guy.
Men så de här tre och många, många fler gav sig ut på vägarna runt om i USA.
Förlåt, men det är så kul att man bara och syn på de här två komma gående.
Nej, men alltså,
man tänker att de har varsin sån pinne med en sekta bak går längs med vägkanten.
Alltså, jag tycker han är så himla gullig. Alltså, jag får... Det känns sorgligt att han är utspökad. Sådär. Men han är också
väldigt
gullig.
Att han också är mega gullig. Vi förstår att det är fel, men vad gulligt det är. Ja,
det är som med barnen när man sätter på dem kläder som de inte vill ha. Vad gulliga de är. Men de vill inte.
De vill inte, nej. Men vad gulligt det är.
Men så de här tre och många andra gav sig ut då runt om i USA. Och han arrangerade då olika såna här vaudeville-föreställningar i hans namn. Så det var så Roy Radins vaudeville-revy och Roy Radins variety show och sådana saker.
Och det är alltså som att det är ett gäng olika akter i en och samma föreställning. Lite grann den stämningen.
Exakt.
Känns det lite Lisebergsteatern eller?
Lite. Så här kunde liksom det se ut.
Okej, vi har Barbara McNair, Finke Lee, Judd Strunk.
Där har han också med en annan apa.
Jiffy, Jiffy the Chimp. Hej, hej! Här har vi hela gänget. The Harmonica Rascals. Ingen har varit så tokig på munspel.
Nej, men så gjorde de då. Och det gick skitbra. Han tjänade jättemycket pengar och innan han hade fyllt 20 så var han då dollarmiljonär.
Åh, jävlar!
Mm.
Okej.
Okay. De här personerna som ställde upp gjorde det för att de drog in mycket pengar. För att de tyckte att Roy sög ganska mycket. En av hans liksom castmedlemmar sa i en intervju med The Tonight Show att Roy Radin vet lika mycket om showbusiness som en gris vet om kyrkan på söndagar.
Han har jobbat på den linen.
Ja, och den är ju bättre på engelska.
Ja, vet du vad? Den är okej på engelska. För att vara professionellt arbetande så tycker jag att han hade kunnat skriva en bättre roast. Mm. Det vill jag ändå säga. Mm.
Håller med. Men han fortsatte med sina shower liksom genom hela 70- och 80-talet, eller början på 80-talet. Och det framställdes alltid som att de var slutsålda.
Förlåt, menar du 1980-talet?
Ja. Nej, men det är som att han så här, när han bestämde, alltså först är han ju med i den här cirkusen, och det är ju tidigare.
Jag har bara inte kopplat, tror jag.
Du, nej.
Har ni kopplat?
Okej, okay, det var så här.
Nej, alltså det var inget fel i det. Det är bara okay, att jag börja förutsatt att det var 20-tal.
Nej, men hans
när
pappa
han drog
jobbade
runt i harmonika muskuls.
Han föds någonstans slutet på 30-talet.
Och här är han då straight up vuxen.
Eller 40-talet.
Liksom.
Ja, här är han vuxen. Fortfarande ganska ung vuxen.
Men
det han gör är att alltså, han bara, nu ska jag skaka liv i det här gamla formatet. Och göra det. Inte en ny tappning.
Det är bara kul för mig typ, att tänka typ, att medan det här pågår också så Miami Vice.
Ja.
Eller
det finns något för alla.
Ja.
Nej, det är sent liksom.
Okej,
okay,
kul.
På 1900-talet.
Fruktansvärt sorgligt, men också kul.
Och det var alltid som att det var så här, kom till vår slutsålda show, trots att de ofta var halvfulla. Och han stoltserade med att intäkterna gick till välgörande ändamål. Du vet, så här, välbehövande barn, poliskåren, brandmännen och sånt. Det skulle däremot senare visa sig att det var bara liksom 27% av det som han hävdade gick till då välgörande ändamål som faktiskt gjorde det.
Och på tal om det, 27% av det vi känner ikväll kommer gå till kaninerna här nere i kaninlandet.
Absolut. Han låtsades som att han bara, här pumpar vi in pengar i välgörande ändamål. Men det var bara rakt ner i hans ficka. Och han tjänade skitmycket pengar på det här. Och även om det är dåligt att ljuga om välgörande ändamål så är det inte det ska handla om ikväll. I april 1980 så hamnade han i blåsväder. Det var en skådespelare vid namn Melanie Haller som vittnade om att hon hade blivit utsatt för övergrepp hemma hos honom. Där hon hade blivit våldtagen och misshandlad på en fest hemma hos honom i hans hem i Southamptons. Och hon menade att det här hade filmats. Roy, å andra sidan, menade att det här blev en rättssak. Och han menade då att det var samtycke att hon hade gått med på att det här skulle ske. Men han åtalades då för att ha hotat henne. Han åtalades för illegalt droginnehav och för illegalt innehav av vapen. Han hade mycket stora fester där det pågick mycket.
Did he of his time?
Ja, typ att så. Lite grann. Han erkände sig skyldig till vapeninnehav och de andra åtalen lades efter det ner. Och han fick betala böter på $1,000, vilket var liksom så här lite av alla pengar han hade. Och man skulle kanske kunna tro att det här stukade honom, men det gjorde det inte. Han hade liksom storslagna planer. Han var sugen på att levla upp från de här revyerna han gjorde och han ville slå sig in på i filmbranschen.
Mm.
Han var fast besluten på att han skulle bli en stor filmproducent och satsade helt och fullt på det. I den här satsningen som han startade upp så var han så här, men om jag ska göra det här, då kommer jag inte kunna göra de här kringresande showerna. Så han var så här, jag skiter i dem och så börjar jag bara försöka knyta så mycket kontakter som jag kan i filmbranschen.
The Harmonic Rascals bara
spelar mindre, långsammare, tystare. Nej, men så han är bara så här, vem känner jag som kan ta mig vidare i mina filmplaner? Jag har en person. Det är Roys droglina. Hans drogkontakt. Nej, det är en kvinna.
Det var därför den apan var så välklädd. Han har tjänat så
han bara,
mycket
jag har bara droger. Jag har inga droger i den här väskan. Det är en Panam-väska. Jag går ombord med den. Det är ingen knark i den.
Det är ingen knark under den här hatten.
Nej, men han har en av hans supplies är en kvinna som heter Karen Greenberger. Hon har också lite andra namn, men jag valt att kalla henne för Karen Greenberger, som är ett namn hon har. Hon är typ så modetjej, jobbar lite som filmproducent. Hon vill gärna bli det mer, har varit gift med många rika män, och hon då säljer mycket knark helt enkelt. Hon kopplade ihop Roy med Robert Evans som hon dejtade. Och han var ett väldigt känt namn under 80-talet. För han hade bland annat gjort filmen Rosemary's Baby och Gudfadern. Okay. Och här har jag en bild på Robert och... här har vi Ray. Roy menar jag, heter han. Här har vi Roy till höger i hatt.
Vilken otrolig stil hon har.
Robert Evans.
Okej.
Okay. Ja. Det här är lite så här olika beroende på vad man läser. Men det finns en idé om en film. Och den idén är en film som handlar om en klubb som låg i New York mellan 1923 och typ 1940. En klubb som heter Cotton Club. Och den här klubben då var aktiv ju då under förbudstiden och Jim Crow-tiden. Och Cotton Club låg i Harlem, och den var då till en början endast öppen för vita personer. Men det var då en klubb där dåtidens alla de stora svarta stjärnor som så här, Duke Ellington hade sin orkester där och Billie Holiday uppträdde.
Vänta. Så det heter Cotton Club, och det var en klubb där svarta orkester fick spela för vita.
Det stämmer. Mm. Okay. Så här såg den ut.
Mm. Inte så tjusig.
Nej. Men nej.
Men what good times. Okej. Okay. Ett val.
Vad sa du?
Det var ett val de gjorde.
Det var ett val de gjorde, absolut. Och de hade då en idé om att det här skulle kunna bli en storslagen film. För att det hände grejer på den här klubben. Liksom. Mm. Han hade pengar. Robert Evans hade kontakter. Så de bestämde sig helt enkelt för att slå sina påsar ihop. Alltså Robert Evans hade ju alla kontakter för att göra en stor Hollywood movie.
För att han hade gjort Rosemary's Baby och Gudfadern.
Ja.
Ja.
Så att de bestämmer sig så här. Vi teamar upp. Vi startar ett produktionsbolag tillsammans. Roy skulle regissera och Robert då skulle vara producent.
Roy och Robert har en mack ihop.
Karin. Och som tack för hjälpen för att de hade parats ihop så föreslog Roy då att Karen Greenberg skulle få $50,000 som någon typ av finder's fee för att hon hade parat ihop de här två. Så de satte igång med sin planering. De började ge sig ut på finansieringsrunder. Det behövdes mycket deg för att producera en sån här fet film som de tänkte sig att de skulle göra ändå. Så de hade kontakt med alla möjliga och var ute och äskade pengar till höger och vänster. Och var liksom i full sving med att börja så här preppa för att komma igång med sin inspelning. Men i maj 1983 så gick Roy upp i rök. På kvällen den 12 maj så sågs Roy hoppa in i en limousin tillsammans med Karen Greenberger. De två skulle senare på kvällen äta middag med Robert och de andra kompanjonerna i filmprojektet. Men Roy dök då inte upp på middagen. Och hans assistent, alltså du vet, han hade varit så här, för Karen var det blivit så här, vad hände med det här projektet? Det hade varit lite så här gnissel mellan dem. Så Roy hade typ pratat med sin assistent och bara, jag kommer liksom gå på den här middagen, men typ jag kommer så här säga bara igen, liksom, nu kör vi, det här kommer bli bra. Roy dök inte upp på middagen. Han kom heller inte tillbaka till kontoret. Han kom inte hem. Han var borta. Och när han hade varit borta i några dagar så anmälde Jonathan, hans assistent, honom som saknad till polisen. Och det var verkligen som att han hade gått upp i rök. Ingen hade sett någonting. Ingen hade hört någonting från honom. Och liksom, det var ingen som var så här... visste vad han skulle göra mer än att han skulle på den här middagen helt enkelt. De polisen då pratade ju såklart med Karen, som var ju den som hade där åkt med honom i limousinen. Och hon var bara så här, vi hoppade in i bilen tillsammans. Vi började bråka i bilen och Roy blev arg. Diskussionen blev så intensiv så han bad mig hoppa ur bilen. Och sen åkte han vidare.
Okej.
Okay. Det dröjde några veckor innan något av intresse hände. Och då kan man säga att det hände något väldigt intressant.
Okay.
För det var en biodlare som var ute och letade efter en plats i sina bikupor ungefär 10 mil norr om Los Angeles, där då Roy hade setts senast.
Har han tappat bort sina bikupor?
Nej, nej, nej. Han skulle liksom placera ut nya.
Han skulle placera ut eftersom han var ute och letade efter dem.
Efter att han var ute och letade efter en plats. Nej, men gud, han bara, var det här? Nej, han var
the
med
drunken liksom,
var
så här. Beekeeper!
Han var så här, var ska jag sätta nästa bigäng?
Ja.
Och då gör han en upptäckt, den här biodlaren. För det här är det, han kommer fram till en plats där det är som så här en upptorkad bäck typ. Alltså en torrlagd bäck mitt ute i ingenstans. Där ser han en kropp som är i väldigt dåligt skick. Där hittas då Roy. Han hade blivit skjuten 13 gånger. Och efter att han skjutit så hade han fått en sån klassisk typ dynamitgubbe liksom, i munnen. Så han var ju väldigt död. Nej men alltså, det finns rester av honom.
Förlåt, men det är verkligen kul att bara, nu har vi gjort det här i 7,5 år. Vi bara, we've been respectful as shit. Nu är det så här, han var väldigt död. Vi är ledsna, men han var det.
Han var det.
Det är det enda sätt vi kan säga det.
Men som jag sa innan då, så var det som att han hade gått och brökt. Det fanns inga spår.
Alltså han går in i bilen.
Han har gått in i bilen.
Borta. Ingenting, och sen händer det. Ja, hittar man
flera veckor senare, typ 3 veckor senare, så händer det här. Ingen vet någonting om vad som har hänt efter att han har satt sig i limousinen. Polisen, deras första grej är ju att de är så här, hello Karen Greenberger, vill du liksom berätta igen? Och då är hon i, liksom, berättar hon lite olika versioner. Det är så här, de har bråkat i bilen. Ena gången så har han slängt ur henne ur bilen. Andra gången har han själv klivit ur och sådär. Men trots att hennes historier går isär så kläras hon helt av polisen. Mm. Så att de bara säger, men hon är ju en kvinna. Hon har inte
mördat honom. Ett av de bästa försvaren som finns. Men jag har ingen aning.
Jag har ingen aning. Han var här, nu är han
jag
inte här.
Jag vet ingenting. Jag är ju kvinna.
De har ingenting att gå på. Det var en dead end helt enkelt. Men det betyder ju inte att det inte fanns liksom teorier som polisen hade. Utan det hade de då. Alltså de vet ingenting.
Nej.
Men de anar. De tror saker helt enkelt. Han hade ju ett ganska känt drogmissbruk. Och en av polisens teorier var att han hade så här, efter att han då skiljs åt från Karen, åkt vidare till det här stället för att han skulle liksom köpa droger. Någonting hade gått snett där. Mm. Och då har han då blivit skjuten. Någon konflikt, något bråk har uppstått. Och så har han blivit mördad.
Just det.
Vem vet? Mm. Det fanns andra teorier baserade också liksom främst på rykten som jag förstår det. Men som handlade om droger också. Den var lite mer... De teorierna var lite mer så elevated. För då var det att han hade varit i cahoots med den colombianska drog...
Släng in dem, why don't you?
Droghandlarna. Och att han liksom hade gjort ett snedsteg där. Att han hade förskingrat pengar för alla
de
visste.
Det kan inte vara kvinnan. Men finns det några folk från Mexiko här så skulle de kanske kunna vara inblandade.
Colombia.
Colombia. Ah. Just me being racist.
Nej, men de var så här. Alla visste att han var ute och letade efter pengar till den här filmen. Har han liksom varit deras hejduk eller langare här? Då har han börjat sno pengar. De har kommit på honom. Och så har de mördat honom för att straffa honom. För att han har stulit från
Colombia. Men det finns inget bevis på det, nej, utöver att han knarkade mycket.
Alltså, nej. Liksom, det är bara det. Och det var också andra teorier som figurerade så här. Han har lurat folk på pengar. Någon har tröttnat. Någon har mördat honom. Det är det som de flesta liksom rör sig kring.
Ja.
Men det fanns också en teori som kopplar ihop mordet på Roy med ingen mindre än Son of Sam.
Okej, hur?
Men det var nämligen så att en journalist vid namn Maury Terry åkte till LA kort efter att Roy hade hittat stöd för att liksom göra sin grävande journalistik. Han menade då, eller han hittade då i närheten av där Roy hittats en bibel som låg uppslagen och liksom tydligt så att det var så här, den här bibelryggen har brutits så att det är tydligt att de vill att vi ska hitta det här uppslaget.
Okej.
Och där var följande stycke. And behold, joy and gladness, slaying oxen and killing sheep, eating flesh and drinking wine, let us eat and drink, for tomorrow we shall die.
Okej.
Okay. Mm. Det här bibelstycket menade då folk hade apokalyptiska undertoner. Och så fanns det en del annan så här symbolik. Det var något kryss eller något X. Och du vet, så här. Det fanns saker som folk, framförallt då den här journalisten.
Ja, jo, framförallt.
Maury Terry. Mm. Han var så här, här har vi liksom någon typ av satanistisk koppling.
Ah, here's Son of Sam and his possessed dog.
Men det som kom sen då var att de pratade med en informatör som hade delat cell med då ingen mindre än David Berkowitz, alltså Son of Sam. Den här personen som då hade delat cell med honom menar att Berkowitz sjätte offer, som var en kvinna vid namn Stacy Moskowitz, hade blivit mördad i en snufffilm.
Okej.
Okay. Och den här snufffilmen hade producerats av en man vid namn Sisman. Okej, det här är så... Okej, häng med nu.
Sisman.
Fast det stavas inte så, utan det stavas S-I-S-man.
Det... Okay.
Som i sin tur då var i maskopi med en man vid namn R.R. som bodde i Roy mansion på Long Island. Och den här R.R. var då enligt den här informatören då besatt av snufffilmer. Och den här R.R. var då ledare i samma rörelse som Berkowitz.
Okay.
Så Roys initialer var ju då RR. Mm. Han bodde i Southampton, som ligger på Long Island, i ett fett hus. Och det fanns ju då de här vittnesmålen och anklagelserna från Melanie Haller, som hade blivit våldtagen, misshandlad och filmad hemma hos Roy. Så då var vissa bara så här, det är ju han. Det är ju han.
Okej.
Okay. Mm?
Ja. Hela...
Jag säger inte att det är så här.
Nej,
men det här är...
var ju skönt att höra. Ja. Jag tycker typ att det är
du
så här...
tycker det är långsökt.
Men jag tycker det är typ så här att folk kan vara riktiga jävla fruktansvärda rövhål utan att de är Son of Sam. Att det är så här...
Nej, absolut.
Att det är så här, ja, nej, men den här galningen fanns ju och...
Den andra galningen fanns ju.
Ja, exakt.
Nej, jag vet. Men, och det här är ju... känns ju som... Det här är sån...
Det är en person som har sagt
en person
det.
Som säger det här.
Ja.
Och sen så får han ju liksom heja körer. Ja. Nej men
jag fattar. Mm.
Det är ändå en sån återkommande grej i det här fallet att Alba säger. Och sen var han ju också med Son of Sam.
Mm.
Svagt. Jag håller verkligen med. Svagt. Efter det här så är det som att polisen bara säger, vi har ingenting att gå på. Vi har inga resurser. Det hände jättemycket mord i LA under den här tiden. Vi har inte resurser att liksom fortsätta utreda vem som mördade Roy Reading.
Ja, nej.
De pausar. Sen är det helt så här slumpmässiga grejer som är någon bestämmer sig för att någon liksom börjar titta, de börjar titta på bilder, de börjar prata med folk. Det dröjer 5 år innan någon grips för mordet på Roy Reading. Men det händer. 1988 så greps 4 personer för mordet på Roy Reading. Det var 3 män, William Menzer, Alex Marty och Rob Lowe. Inte den Rob Lowe som vi alla tänker på. Han kallas kanske mer för Robert Lowe. Han heter Robert Lowe, men jag kallar honom för Rob Lowe.
Ja, please do.
Men det är inte han. Det är inte
en helt annan.
Som alla 3 har jobbat som livvakter tillsammans. Och sen den 4:e personen som grips är då Karen Greenberger.
Ja, jo. Ja. Kvinnor kan.
Här har vi dem.
Ah. Hon... jag har ju typ inget bra för mitt namn. Alltså, she looks like a Karen, om man säger ja. Det. Här har vi klassiska skådespelaren Robert Lowe.
Han är inte lika så hunkig.
Den andra är.
Enligt åtalet och enligt dem själva till viss del, ja, så gick det till så här. Karen hade ju parat ihop Roy med den personen som skulle kunna hjälpa honom vidare liksom med att förverkliga sin dröm, Robert Evans. Och som en del av den här dealen så hade hon föreslagit att hon skulle få 50% av Roys vinst från Cotton Club, då, filmen. Och det här var någonting som han tyckte var så här helt galet. Så han bara, nej, Karen, du kommer inte få någonting. Du kommer få 50 000 i finder's fee. Sen kommer du inte få en krona mer. Enligt åtalet så hade det här gjort Karen rasande. Och det som hade gjort henne ännu mer rasande var det faktum att hon var helt säker på att Roy inte bara snuvat henne på den här liksom vinsten från den framtida filmen, utan att han också hade stulit $270,000 från henne och 11 kilo kokain. Oklart om han har gjort det.
Men man kommer ju bli sur. Om man tror det.
Om man tror det blir man jättesur.
Ja. Ja. Jag hade blivit så sur om du stal mina 11 kilo kokain. Ja. Som jag har här
bak. I would never. I would never.
Nej, vi delar. 5,5 kilo var.
Bra, Karvi. Du är så bra
det,
på att räkna.
Man vet inte det, men det är därför jag har flyttat hit så vi ska kunna sälja på båda kusterna.
Det menades att Karen hade hyrt en limousin och sagt till Roy då att de skulle äta en härlig middag för att fira att de nu var igång med liksom planerna för filmen om The Cotton Club. Sen hade hon då signat Robert Lowe, som hon också dejtade vid den här tiden, för att köra bilen, för att köra limousinen. Och sen då William Menzer och Alex Marty som 2 klassiska hejdukar helt enkelt. De här 3 männen hade tidigare arbetat tillsammans när de var livvakter åt Larry Flint, som var publisher för Hustler Magazine. Hon har liksom anlitat dem, och kort efter att Karen och Roy satt sig i bilen så hade Robert då, som körde bilen, stannat den, och så hade Karen hoppat ut och William och Alex hoppat in. Så hade de kört till den här platsen där Roy senare hittades, och så hade de mördat honom där. Så motivet var kort och gott hämnd. Karen, när de ställs inför rätta, menade att hon hade anlitat männen inte för att mörda Roy, utan bara för att liksom take him out for a spin och för att skrämma honom.
Mm. Klassiskt bra försvar faktiskt.
Ja. Juryn köpte inte det här.
Typiskt.
Så hon fälldes för kidnappning och second degree murder och
dömdes till livstid i fängelse utan chans till frigivning. Även då Robert Lowe, då som körde bilen, dömdes eller fälldes för samma sak och fick samma straff. Alex Marty och William Mentzer som fälldes eller som sköt honom liksom, som var de som faktiskt utförde själva mordet, fälldes för då first degree murder och riskerade dödsstraff men dömdes till livstid i fängelse.
Det som är så konstigt med dem, det är typ att de ser typ inte ut som ett så mördargäng.
Nej.
Vet du vad de ser ut lite grann som? Alltså om du tänker dig typ att så Big Bang Theory hade typ varit så based on a true story.
Ja, då är det dem.
Så hade det varit dem.
Ja,
typ.
Ja.
Eller hur?
Ja, där är han. Gud, jag har ju typ knappt kollat på det. Men jag förstår verkligen vad
jag menar. Alltså, jag är inte, men min känsla är att det hade varit exakt så här. Eller hur? Det är en av de bästa spaningarna jag någonsin haft. Men var är apan? In all this.
Jag vet, det känns som att jag lurar er med apan. Men jag kunde... Jag
det är toppen. Så,
här är de i alla fall.
Här är de. Mm. Okej, men Cotton Club Case är för att det var den filmen som hon skulle göra.
Ja. Robert Evans då, som var Roy Radins business partner i Cotton Club-projektet. Han blev ju såklart indragen i den här soppan. Det florerade rykten som menar att han hade haft ett finger med i att få Roy mördad för att han då hade velat köra på egen hand och slippa dela vinsten och sådär med Roy. Och det här var också någonting som Robert Lowe sa i rättegången. Att det liksom, han sa att det var både Karen och Robert Evans då som hade anlitat honom. Det här förnekades av Robert Evans och det dementerades så småningom också av Karen Greenberger. Hon sa så här, nej, det här gjorde jag helt på egen hand. Efter att Roy hade mördats, och det här var också en sån grej som gjorde att folk tyckte att Robert Evans var sketchy. Mm. För att innan ens Roys kropp hade hittats så hade han börjat leta efter nya personer att jobba med. Så han var så här, ja, nu är han borta. Jag kommer fortsätta köra på den här skitbra idén. Så att den här filmen hade då premiär 1984. Med Richard
Gere. Coppola!
Ja, precis. Den regisserades av Francis Coppola istället. Richard Gere i huvudrollen. Trots det...
Så naturlig med blåsinstrument.
Trots de här starka namnen blev det en
flop.
Total flop.
Ja, det känns inte så förvånande för mig. Till att börja med, jag ser inte en enda apa. Okej, men det känns ju som att produktionen var haunted.
Den var haunted.
Jag är emot en spökighet i allmänhet, men det här
känns, var haunted.
Det här känns cursed, eller hur?
Och idag när vi satt på tåget upp hit så hamnade liksom in på en ny sida. Jag har inte med någon bild på det. Men då var det som att för Karen Greenberger sitter ju liksom på livstid. Och då var det någon sån här petition. Att hon satt bakom en sån glasruta på fängelset. Och liksom var gammal. En äldre kvinna. Mm. Och var så här, free Karen Greenberger. Men hon, det verkar inte ha gått så bra. Så det här var The Cotton Club Murder, som det heter. Mordet på Roy Radin.
Tack så jättemycket!
Och då har jag läst en artikel på All That's Interesting som är skriven av Neil Patmore. En på Oxygen True Crime skriven av Kevin Dolak. Flera olika Wikipedia-sidor såklart. Flera artiklar på LA Times skrivna av bland annat David Farrell och Steve Wick. Sen har jag läst Roy Radin, The Showman, The Schemes and The Shadow, Shadowy End på medium.com. Jag lyssnar på en podd som heter The Deadliest Decade och två avsnitt av podden Deathcast och sen ett avsnitt av What a Creep.
That was a lot, man.
That was a lot. Vi kommer ha Fred Muggs här ute och sälja koppar.
Ja, och vi vill jättegärna ge en kram om vi får.
Ja.
Med samtycke.
Bra, Karin. Jättebra.
Men igår kändes det typ som att jag attackerade faktiskt. De bara, hej, jag bara... Det var inte bara...
Det var samtycke.
Ja, jag älskar den skiten.
Tack snälla.
För att ni har varit med oss genom alla de här åren. Det har betytt så jävla mycket för oss. Det är det sjukaste som har hänt oss. Och nu börjar hon gråta igen. Och ni ska höra när ni hör vilken låt vi vill gå av till. Kommer hon gråta som ett litet barn.
Tack för ikväll.
Tack för ikväll.
Tack för allt.
Tack för de här åren. Vi ses där ute alldeles strax. Vi kommer gå av här nu.
Podplay, en del av Power Media.
Vissa människor förändrar världen genom politik. Andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.